En podcast från Aftonbladet.
Ja, hörni, då så är det dags att sätta igång. Jag skickar in en brasklapp redan nu för att jag är bara 90% frisk.
Var sätter jag mig i en liten trång studio med dig?
Ja, så är det. Jag tror inte jag smittar längre dock.
Ja.
Men
man inte gör för konsten var det jag hade tänkt att säga snarare.
Ja, precis. Så är det i alla fall. Så jag låter kanske lite skrovligare och lite mer tankspridd än vanligt idag. Det får ni bara leva med.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Ja, men där har vi det. Sillypodden. Vi
ett av de svagare så här, intro innan introsegmenten vi har haft det där ändå.
Jag tyckte det är den enda brassklappen jag har att erbjuda idag. Det är att jag inte är 100% frisk fortfarande. Men det stoppar oss inte från att spela in. För du har ju den här ligafasen av Champions League spelat färdigt. Ni hade en lång uppesittarkväll igår. Ni tittade på 18 matcher samtidigt. Du, Frida, Filip och Pontus Wernbloom. Och det hettade ju till lite på slutet kan man säga.
Ja, det kan man lugnt konstatera. Det var ju scener på Estadio da Luz i slutminuterna. Benfica leder mot Real Madrid med 3-2. Målvakten Benfica maskar då för att försvara ledningen och där tvingar fram ett andra rött kort på Real Madrid. Då har ju inte de insett att det rådande tabelläget innebär att man med minsta möjliga marginal då skulle missa topp 24 på målskillnad.
Och där kunde man ju se, och det erkänner ju Mourinho efteråt också, att det visste ju inte han om. Han var ju rätt så arg över när det väl kommer fram till honom. Jag vet inte vem det är, hans stab som sitter och räknar på det här, men uppenbarligen har de räknat fel, för fram till dess, alltså till typ sista anfallet, så tror de ju att 3-2 ska räcka.
Ja, och sen inser de, och så ser man Rui Costa och andra på läktaren som verkligen bara säger, vad gör ni? Sluta maska, ni måste göra ett mål till. Och det intressanta är att det här kan ju också ha haft effekt på Real Madrids möjlighet att nå topp 8. För om Benfica hade insett det här tidigare, då har du andra ytor bakom plötsligt.
Absolut.
Så det hade ju också varit, det är också en ingrediens.
Mourinho hade gjort andra byten till att börja med, för han gör ju ett par rätt så defensiva byten för att säkra sin ledning.
Alltså det är ju en väldigt bizarr situation som uppstår, men de inser, och sen absolut, det är många olika resultat hit och dit, och här blev det ju ett läge där Benfica, den matchen slutade mycket senare än de andra. Och där inser de, oj shit, vi måste göra mål. Trubin går från att maska till att springa med upp i anfallet och nickar dit 4-2. Ja. Marseille missar avancemang, vilket de väl förtjänar efter att de är 3-0 mot Club Brygge på något vis. Benfica vidare. Real Madrid ner på 9:e plats, vilket innebär att de får spela 16-delsfinal trots allt. Kollapsar helt här då. Sporting vann samtidigt bort mot Atletico Club och går förbi. Alla möjliga klubbar som går förbi. Och de kommer då lottas mot antingen Benfica igen eller Bodeglimt. Bodeglimt som besegrar alltså Atletico de Madrid på bortaplan. Det är ju en sak att slå City hemma på Aspmyra. Nu åker de alltså till Metropolitano och slår Atletico på det och lyckas ta sig vidare, vilket är helt sinnessjukt bara att de klarar.
Ja.
Det ska inte gå.
Det är ju det är klart avslutningen i Lissabon blir ju liksom den stora grejen och det mest spektakulära, men den stora storyn från det här Champions League, den här Champions League-säsongen, det är ju Bodeglimts avancemang från ligafasen till det här playoffet.
De kryssar borta mot Dortmund, slår City hemma, slår Atletico borta för att ta sig upp på den platsen. Och det gör de med, då hade de 9 normen i startelvan mot Atletico. De har det med en kärna som är på något sätt fostrad och vart med den här klubben.
Ja, men, och det är också ett lag som inte har spelat en tävlingsmatch sedan 10 december när de ställs mot Manchester City på hemmaplan och kör över dem. Och sen en vecka senare åker ner och vinner fullt rättvist borta mot Atletico Madrid.
Det är helt bizarrt. Jag kan säga så här, om Real Madrid lottas till att åka till Aspmyra, det kan bli 4-5-0 till Bodo. Alltså, det är känslan jag har. Alltså, om andra lag har haft problem att åka och hantera det där konstgräset och spela i kylslaget Bodö, vad kommer hända när det här Real Madrid ska göra det? Mm. För övrigt Arbeloas fel igen nu.
Enligt Arbeloa.
Han tog på sig allt. Ja. Allt var hans fel. Absolut, spelarna sprang precis så mycket de skulle göra. Allt var mitt fel. När de har vunnit matcher däremellan då, cupförlusten mot Albacete och det här, så var ju han helt oskyldig till att de hade vunnit. Det var bara spelarna som hade lyckats bra. Jag vidhåller, jag tror inte han kommer bli långvarig. Det känns som att han nu börjar också så här sippra ut lite sånt här till Madridpressen, att det kanske ändå spelarna tänker att har inte han tagit sig vatten över huvudet, vad är det här för liksom tomte. Och min grundkänsla blir, och nu går jag på magkänsla, det finns inga rykten som säger det här i en och andra hållet, jag är inte förvånad om José Mourinho tränar Real Madrid igenom ett år. Inom ett år. Det är...
Alltså jag välkomnar det ju givetvis. Alltså José Mourinho, bilderna igår, alltså när han firar med bollkallen efteråt, liksom bara lägger armen upp. Alltså det, ja. Man älskar ju honom så mycket för att han bjuder på de grejerna, för att han är så mycket personlighet. Sen att han är sprittsprångande galen, och man kan ju också bli rasande på honom emellanåt, och han gör folk omkring sig rasande, och jag tror han har potential att fullständigt rycka fel gängabit ur det där Real Madrid-tornet som gör att allting kollapsar. Han har ju den potentialen också.
Men det är inte stabilt gängatorn som det är just nu, om vi säger så.
Nej, precis. Men en José Mourinho i lite nedförsbacke och vinden i ryggen, och du vet, resultaten går med, då kan ju Real Madrid också bli helt ostoppbara, för han kan ju ingjuta det där självförtroendet och den där arrogansen och det där som på något sätt Real Madrid behöver. För det är det man saknar. Det var det man saknade med Xabi Alonso. Det saknar man ju såklart nu med Arbeloa. Det måste finnas en arrogans. Det måste finnas en fonoben attityd. Alltså, det är ju Real Madrid.
Det du saknar?
Det är det jag saknar. Det ska inte kavlas upp några jävla ärmar. Det ska, liksom så här, man ska gå ut med inställningen att vi är bättre än er och vi kommer vinna därför. Det är liksom...
Absolut, jag håller med om att den inställningen måste på något sätt genomsyra deras verksamhet utifrån vad de är för klubb. Men jag skulle säga att där ligger inte grundproblemet. Grundproblemet ligger i att du har en trupp just nu som arrogant nog ser sig själva som större än tränaren oavsett vem som tar över.
Ja, absolut. Men de lyckas ju inte liksom förmedla den känslan på planen. De lyckas ju inte få ihop en kollektiv tanke eller en kollektiv...
Det finns inget kollektiv i den truppen just nu.
Nej, och kollektivet måste ju samlas runt känslan av att vi är Real Madrid. Det är vi som, inte jag som är Real Madrid. Det är vi, kolla, det är den här tröjan, det är den här arenan, det är de här fansen, det är den här tränaren. Titta på oss liksom. Det här, vi tar ut segrar i förskott som ingen annan skulle göra. Det är den attityden som fattas just nu, för att det finns inget kollektiv, utan det är bara massa uppblåsta egon som springer runt där ute. Jag skulle säga att det är två ganska olika saker, vilken typ av arrogans man menar. Men Mourinho skulle ju ha förmågan att ingjuta den sortens rätt arrogans i det här sammanhanget.
Absolut.
För det här är också så här, det är ju inte en ledarstil som funkar nästan någon annanstans i världen, skulle jag vilja hävda. Men just i Real Madrid så är det ju liksom modusätt som hela föreningen andas. Alltså det sättet som man är framgångsrik på är ju genom att ta för givet att den här framgången kommer för att vi är Real Madrid. Mm. Det blir en självuppfyllande profetia i det. Därför vill de bästa spelarna, för man vill vara en del av den där liksom nästan upphöjda auran.
Mm. Det som de ändå har haft, även när man hade liksom Zidane, Ancelotti och så vidare, så har de ju haft det hela tiden.
Ja, visst.
Och
då är ju Xabi Alonso fel, för Xabi Alonso är liksom en ganska jordnära taktiker. Han är liksom inte han är så långt från arrogant man kan bli på det sättet liksom. Han är ju ganska ödmjuk, lite försynt, nästan lite blyg i sin framtoning, och det blir ju fel liksom. Det limmar inte med det som spelarna som kommer till Real Madrid förväntar sig av liksom kulturen där.
Han borde varit klippt och skuren egentligen och ta dem till någon ny era och sånt där. Men han fick ju inte den möjligheten. Jag har just nu vet det svårt att säga att Arbeloa sitter säsongen ut. Det känns inte som att de köper gullandet med truppen. Att det blir liksom fel åt andra hållet. Det var Arda Güler när han blev utbytt. Varför är det alltid jag? Liksom började till och med han kräva liksom. Du har ju hamnat i en så otroligt prekär sits med den här gruppen. Och jag tror att om det så är Glimt eller Benfica, de kommer få problem med en 16-delsfinal. Mm. Det är jag nästan övertygad om, om inte de får ordning på grejerna. Ja, sen har de killen Mbappé som gör 100 mål eller någonting, kommer väl avsluta på den här säsongen så mycket som han öser in, men det är bara han som är mål också. Mm.
Ett par avstängningar till den där matchen drog man ju på sig också.
Jag vet inte om man kommer sakna Raúl Asensio direkt, men...
Kanske Rodrigo.
Ja, kanske. Kom in där och tog två snabba gula. Mm. Tänkte på det, jag tog upp det i och för sig så tidigare i veckan här också, men... Jag har fortfarande inte kunnat släppa den här killen Mbappé-straffen i ligan i helgen. När Brahim Diaz har kommit tillbaka, Mbappé chippar bollen och säger det var för dig, Brahim. Jag kan inte släppa det. Jag vet att vi pratade om det här förut, men jag kan inte släppa det.
Det är ju fruktansvärt. Det är så oskönt så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
Jätteroligt.
Jag vet inte ifall han... En del av mig som vill ge någon slags benefit of a doubt blir så här att han fattar beslutet att chippa, alltså att slå en Panenka-straff verkligen i sista sekunden, att det är liksom, det är någonting som gör att han bestämmer sig för det, och sen precis efter kommer på shit, det här kan ju kännas lite hånfullt mot min lagkamrat.
Springer ut
och liksom ska försöka på något sätt släta av, och så blir det bara värre för att han har ju
det ligger något i det där.
För att han har social skills som en jävla krukväxt. så blir det fel liksom. Det är min liksom, det är min snälltolkning av vad det är som har hänt. För att han skulle vara så jävla vidrig att han, jag menar, alltså Brahim Diaz kommer ju få leva med den här straffen i resten av sitt liv. Det är ju den nivån på det. Det här är en final i ett mästerskap på hemmaplan för sina, du vet, så här. Han kan avgöra allt. Han kommer bära med sig den här
spelare fram till dess också.
Ja, han kommer bära med sig det här fiaskot tills han dör. Och det första som händer är att den största stjärnan i världen, din lagkamrat som du antagligen ser upp till, hånar dig.
Välkommen hem, Brahim.
Det är liksom anledningen till att jag tror inte att det var tänkt som ett hån, även om det ser
ut. Nej,
jag
tror inte att det var tänkt som ett hån. Jag tror att Kylian Mbappé på fullaste allvar kände att det här är en fin hyllning. stötta Brahim.
Jag tror att det blir liksom en slags efterhandskonstruktion i Mbappés huvud. Han liksom inser att shit, det här kan ju säkert... Jag hoppas att de har pratat om det efteråt.
Ja, säg vad man vill, men det är fruktansvärt underhållande dock att följa där de håller på med. Det är en sån dokusåpa som är på en hel... Mourinho har ju fått frågan om Real Madrid jobb, och då sa han att jag tittar inte på dokusåpor, det intresserar mig. Nej. Inte liksom. Men ja, om Florentino Perez hör av sig efter en framgångsrik Champions League vår med Benfica där, jag ser det inte som otänkbart.
Nej. Vi måste också nämna Arsenal. Nu var kanske inte deras allra starkaste match igår, men om Victor Gyökeres gör mål igen.
Han fick skit från Roy Keane, så jag vet att han fira.
Roy Keane. Det ska man inte ta som... Det är nästan en fjäder i hatten att få skit av Roy Keane.
Enda oroväckande är väl att Victor Gyökeres ingick i den startelva som bevisligen var deras andra elva. Mm. Det är väl enda oroväckande jag kunde se. Sen gör han ju mål, det var ett jättefint mål. Ja. Spela fram Gabriel Martinelli också. Var ju nazist där.
Just det.
Vad ska man säga om det? Laget som gick obesegrat i toppen mot stackars Kairat på 36:e plats.
Ja, nej, men så är det ju. Ja, men det som är så imponerande med Arsenal den här Champions League hösten och vintern är ju att de tar sig igenom de här 8 matcherna. Hälften av målen de släpper in på de här matcherna släppte de in igår. Alltså, de hade 2 insläppta mål på 7 matcher i det bästa motståndet.
Fjäder i hatten för Kajrat. Alltså, jag kände att jag unnar dem varje mål de fick, kasakerna som hade rest från långt österut för att beskåda den här matchen. Mm.
Vi konstaterar att 6 utav lag topp 12 är Premier League-lag. Och det säger ju någonting om vart vi befinner oss i utvecklingen utav den moderna toppfotbollen. Att det är liksom, det är Premier League-deltagarna och sen så är det 5-6 lag till där ute. Och där har du topp 10, topp 15 någonting i världen just nu.
Jag tyckte Anthony Gordon sa väldigt kloka ord inför Newcastles match mot PSG. Båda de klantar ju bort sig också, de kryssar ju bort varandra.
Ja.
Från topp 8 då. Nej, men jag tyckte Anthony Gordon fick ju frågan där om lite om Champions League, om det var, hur han anser de skillnaderna liksom i motstånd och sånt. För att Newcastle är ju ett av lagen, precis som Spurs, som gått betydligt mycket bättre i Champions League än vad de har gjort i ligan. Och Gordon var ju inne på någonting som alla har tänkt och som jag verkligen håller med om varenda ord han säger. Att i Champions League spelar de i fotboll.
Ja.
Premier League har blivit någon form av liksom set-piece-batalj som jag tycker är ganska tragiskt att det har utvecklats till. Att det är där vi har hamnat. Alla de här pengarna finns här, alla de här spelarna finns där, all den kvalitet finns där. Och det, jag vet att jag brukar vara på Arsenal om det här hela tiden, men det är inte bara Arsenal det här handlar om, det här är ligan som helhet.
Ja.
Som har blivit cynisk, bara liksom bygger på att du ska vinna fördelar och tuffa dueller och ska vara hårt. Det tycker jag är ganska oroväckande utveckling för den ligan.
Det är inte bra för varumärket, så är det ju. Om Premier League har någon slags ambition av att fortsätta vara det stora lokomotivet i den internationella fotbollen, då tror jag man måste adressera det här. Jag tror att man kommer göra det också, för jag håller helt med. Mm. Det har inte varit rolig fotboll i Premier League den här säsongen. Det har varit extremt mycket fast situationer, de långa inkasten, det är kamp och andra bollar, och inte på det sättet så som Premier League var när det var känt för kamp och andra bollar. Alltså det har ju varit en central del av den brittiska fotbollen alltid.
Ja, men då hade du ju också några så här riktiga screamers från distans och annat liksom.
Ja, men då handlade det ju om att tempot var uppskruvat. Där var ju liksom hela, och anledningen till varför Premier League blev så populärt var för, och att det var roligt att titta på, det var för att man spelade i ett tempo som spelarna nästan inte klarade av, va? Vilket gjorde att det hände mycket. Det fanns också liksom utrymme för liksom stjärnor att briljera i det där tempot. Om man jämförde då med kanske andra ligor där det var mer kanske taktiskt och lite lägre tempo, mer passningsorienterat och så vidare.
Jag som liksom, och det har ju varit lite av en krock sedan man började i prata mer i Premier League-podden, att mitt vurmande ligamässigt, det vet ju alla, ligger egentligen någon annanstans.
Mm.
Men den utveckling som har varit var att om vi backar bandet till när folk hyllar Premier League som mest, det fanns ju en period där det var just där alla gillar, men det är så mycket fysiskt tuffare Premier League, bla bla bla. Men resultaten ute i Europa talar sitt tydliga språk. De är inte nära de bästa lagen i Europa.
Nej.
Sen vänder ju det här, pengarna gör sitt. Premier League växer ut till att vara ganska tydligt den bästa ligan i Europa, sett även till liksom kvalitet på lagen och allting. Vi har hela engelska finaler i Champions League och annat. Vissa undantag givetvis med Real Madrid, Barcelona, Bayern och så vidare, PSG. Sen nu har vi hamnat i nästa nivån att liksom nivån har blivit så pass hög att allting står på sin spets på den nivån, att nu har ju urholkat underhållningsvärdet.
Ja, det står för mycket på spel. Det står för mycket på spel. Alltså istället för att det som har hänt är ju inte att det är fysiskt på grund av tempot. Det är fysiskt på ett annat sätt. Det är mycket, mycket mer cyniskt nu. Man har nästan analyserat ner fotbollen i så små beståndsdelar. Att man spelar på ett sätt som ska vara så riskminimerande som möjligt. Och samtidigt så liksom, med en så stor risk-reward som möjligt. Jag tror att det kommer komma regleringar runt tid du har för inkast till exempel. Jag tror att du kommer få vara tvungen att kasta ett inkast inom typ 5 eller 7 sekunder eller vad det är. Vilket gör att du har inte tid att flytta upp hela ditt lag in i straffområdet så fort du har ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer komma därför att jag tror att Premier League själva ser att det här är inte bra. Det är inte bra för fotbollen.
Ja, det är ju ett lag som har gått väldigt bra med det här sist. Alltså jag tycker också, nu kommer jag att slänga in Arsenal igen.
Men sen har ju Arsenal också gått väldigt bra. Alltså så här, deras sätt att spela på.
Det här är väldigt viktigt att poängtera. Det är inget påpekande att det skulle vara ett dåligt fotbollslag.
Nej, alltså, och sättet att spela på blir ju vägvinnande mot alla lag, för det är ju liksom, det är så det funkar. Man har ju på något sätt hittat en struktur och en modell som ska vara vägvinnande.
Har Arsenal varit underhållande och faktiskt briljerat i år? Jo, det är i Champions League-matcher mot stora motstånd. Det är mot Bayern München, det är mot Inter, det är mot Atletico. Mm. Det är där man har på något sätt fått kvitta, just det, jo, Arsenal är verkligen ett riktigt, riktigt bra fotbollslag. De är ett av världens absolut bästa just nu. Mm. Det finns få Premier League-matcher man kan lyfta när man känner samma sak efter att ha tittat på dem. Och det tycker jag också säger någonting som gör mig nästan lite irriterad, är att det här är bevisligen ett lag som har sån otroligt hög kompetens och högsta nivå, men att det finns en sån otrolig rädsla och ängslighet så fort de ska spela ligafotboll i att nu får inte tappa, det ska vara säkra, bla bla bla, hela den biten. Det kan störa mig, för man ser ju potentialen vad de här kan göra när de spelar andra typer av matchbilder, när det börjar rinna för dem och de får ge dem lite mer frihet och låt dem göra något mer misstag någonstans. Och jag tycker återigen, och det har jag sagt många många gånger, att det är tråkigt att kontentan av det här byggandet av ett titellag verkar landa i just riskminimerande filosofi, när det finns så mycket mer att hämta av den spelarmaterial de har. Det är så otroligt skickliga fotbollsspelare som är så otroligt väl fungerande tillsammans, och jag tycker man borde kunna kräva mer än det man ofta får se i ligan.
Ja, du har ju tre lag här som ligger topp 8 som har haft jättestora problem i ligan. Liverpool, Tottenham. Visst, Manchester City ligger mer högt upp, men de har också haft stora problem i
Champions League också.
Ja, men alltså de är ju topp 8 i Champions League, men de har ju haft stora problem i ligan, Manchester City. Och tappat poäng i matcher där man absolut inte hade förväntat sig det. De har inte kunnat leva upp till liksom, förväntningarna på hemmaplan den här säsongen. Men i Champions League så löser man den då. Det andra, alltså de allra mest är ju såklart Liverpool och Tottenham här, som ju går riktig kräftgång i ligan. Men är liksom topp 5 i, eller topp 4 till och med.
Den femte, alltså CL-platsen är garanterad redan för Premier League. Alltså,
så är det ju.
Den är ju helt rykt för Spanien dock. Alltså, vad har Athletic och Villarreal sysslat med?
Och jag skulle inte bli förvånad om Aston Villa vinner Europa League.
Nej, det finns ju alla möjligheter för dem att göra.
Och då kommer vi stå här i nästa säsong igen med 6 stycken engelska lag i Champions League. Och antagligen då med ett Liverpool, Manchester United eller Chelsea i Europa League. Och så kommer det fortsätta så här.
Ja, det är tråkigt. Brentford smyger väl in på topp 6 och löser sig, eller
vad? Vad sa du?
Brentford smyger väl in på topp 6 och löser sig, eller vad?
Ja, men jag tycker det är lite synd ju att det är så här. Visst, jag älskar ju liksom Premier League-fotboll, det förstår ju alla. Men man ser ju hur den här spiralen har liksom nu börjat takta i, att det blir mer och mer med engelska lagen och de tjänar mer och mer pengar och de värvar mer och mer spelare. Ja, det blir alltså så här, samtidigt som det just nu är den ligan som producerar tråkast fotboll, om man ska vara riktigt ärlig. Mm. Vi ska väl prata lite.
Sista avsnittet innan deadline day, det kanske vi borde göra.
Ja, det kanske vi borde göra. Vi kan väl börja med ett lag som skulle ha spelat i Europa League som inte gör det, nämligen Crystal Palace.
Ja, just det.
För att, ja, ni kommer ihåg det där med dubbelt ägarskap och så vidare. Crystal Palace har ju lite ett Mateta-problem. Mateta som har lämnat in en transferbegäran, vill lämna nu i januari. Juventus har det pratats allra mest om. Alltså, Crystal Palace håller på att rasa ihop här nu fullständigt. Margey har redan lämnat. Glasner har redan
checkat ut i huvudet.
Checkat ut, tröttnat. Allt tyder på att Adam Wharton kommer lämna i sommar. Mateta vill såklart lämna det här.
Men de har ju en norsk frälsare på väg in.
De har en norsk frälsare. Exakt. Jörgen Strand Larsen, petad i bottenlaget Wolves, ska in och rädda det här.
Han kommer göra succé i Palace.
Det jag inte riktigt fattar, alltså, enormt mycket pengar, en halv miljard, drygt en halv miljard för Jörgen Strand Larsen. Mm. Det är också en spelare som liksom inte alls påminner om att det tar, tycker jag. Alltså, Jörgen Strand Larsen är inte den här liksom stora kraftfulla duellvinnaren. Han är ju liksom en fox in the box mer. Alltså han gjorde väl alla sina mål i stort sett. Det var väl mycket Matheus Cunhas förtjänst under förra säsongen när han gjorde rätt mycket mål. Strand Larsen. Han har alltså inte gjort ett enda, han har gjort ett mål den här säsongen. Eller två kanske, men han har gjort ett enda spelmål för Wolves.
För Wolves är bara att ta pengarna och springa.
Ja, alltså...
Det är väl bara ta pengarna och spring. Det är det jag säger. De har ändå lyckats behålla så mycket värde på honom. Alltså så här, när det pratades om 70 miljoner i somras, då var det för att Wolves verkligen inte ville tappa honom. Han är väldigt viktig för laget. De trissade upp prislappen lite väl mycket.
Ja, men också för att den potentiella köparen Newcastle var desperat och hade väldigt mycket pengar på väg in. Så att det trissar ju upp allting.
Ja, Stuttgart hade inte tänkt att säga Nick Woltemade hade i somras heller.
Nej.
Men det gick inte att tacka nej till det bud de fick för honom. Och jag tycker fortfarande att även om prislappen har sjunkit markant sen dess, så är det fortfarande en prislapp som är bra nog för Wolves i det här läget de är, att bara ta pengarna. Kör. Sen nu vad de ska ersätta honom, jag tror de blir ett sämre lag av att han försvinner, ja. Men de kommer ha pengar att investera i att plocka in någon annan. Det är kapitalförstöring att sitta och ha kvar honom en vår till. Sen tror jag absolut att han kan behöva nytändningen som det kommer innebära att gå till Palace, och jag tror att han absolut kommer göra fler än ett mål för dem under våren, det är jag övertygad om. Men ja, var har de landat just nu, Palace?
Det är märkligt hur det gick från att vara så otroligt välskött, och de fick liksom träff på det mesta de tog in. Jag menar, Ismail Assar kommer in lite så här stukad från tidigare äventyr i Premier League.
Du hade inte gett upp på honom.
Jag hade inte gett upp på Ismail Assar, men han har varit superbra sedan han, sedan han kom till Palace. Han skulle liksom ersätta ja, det tappade jag namnet, men ja, nu står Bayern München
Olise
på högerkanten, så sen tappar man Esse, och det är liksom, man får det ändå att funka. Adam Wharton liksom växer fram till en storspelare som han ju ändå har varit. Ser inte heller, har inte heller riktigt varit sig själv senaste tiden, men det är klart allting påverkas ju att det är negativt runt laget.
Jag vill se någon slänga upp ett riktigt saftigt bud på Lacroix när vi slutar av fönstret, se vad som händer.
Alltså Lacroix, alltså anledningen till att det inte har pratats mer om Lacroix är ju såklart för att Gehi var den som var på väg ut med ett kort kontrakt. Lacroix är en kanonback.
Jag menar alltså. Det är inte helt otänkbart. Alltså, jag tror du kommer inte släppa honom nu såklart. Men alltså
jag hade ju, med tanke på att Liverpool inte har några försvarsspelare kvar överhuvudtaget, Lacroix hade jag inte tackat nej till, men det finns ju inga sådana.
Hade inte varit helt dumt för Barcelona? Nej. Med den speeden han besitter.
Ja, men det är bra ålder också. Var han typ 25-26?
Alltså för Liverpool hade det också varit ganska smart, sett till att ja, de ville väl ha Van de Ven. Snabb. Lacroix också snabb.
Ja.
Finns något där.
Mateta som sagt på väg bort. Vi får väl se. För det finns andra klubbar som är intresserade också. Inte bara Juventus. Och det är till och med så att Juventus kanske börjar inse att det här kan bli lite väl svårlöst för oss. Dels är det ju Nottingham Forest som har klivit in så som de gör. Men också Tottenham ska vara intresserad av Mateta och ska försöka lösa den här värvningen under de sista dagarna. Vilket då skulle öppna för att Kolomoani, som ju gjorde mål igår va, för Tottenham, skulle kunna återvända till Juventus där han var utlånad förra säsongen och gjorde det bra.
Kolomoanis klubbtillhörigheter också, de är svåra att navigera i, men Juventus forwardfråga generellt är svåra att navigera i.
Ja.
De vill ha en target, det är väldigt uppenbart. Vlahovic litar de inte på sikt här. De värvade ju Jonathan David och Penda i somras, men de har inte riktigt slagit väl ut. De var och tittade på Nesiri, blev inget av det. Nu har de en massa andra namn också på tapeten. Mateta kändes som en kanonvärvning för deras del, men ja, sen var ju alternativet var ju Beto från Everton. Varför är Juventus intresserade av Beto från Everton?
Ja, men det är någon sån här shortlist som har cirkulerat på Juventus då. Alternativa forwards värvningar. Kanske inte nu i januari, men eventuellt i sommaren. Beto, Biret i Monaco, Marcos Leonardo, Al Hilal. Just nu då, Pellegrino från Parma, och Sirkse i Manchester United. Mm. Och det är väl liksom, finns väl några vettiga namn där. Sirkse känns ju som en spelare som...
Ja, om någon tanke med honom. Har Juventus det?
Har Juventus det? Det är den stora frågan.
Sen ska Forest in i den här mixen också. Allting har blivit ganska rörigt mellan de här klubbarna. Det finns några klubbar som är liksom insnärjda i något form av nät av diverse övergångar som beroende av varandra. Chelsea var där och touchade lite. Mm. För de var ju sugna på, om vi flyttar oss till Douglas Luiz då. Mm. De var ju sugna på honom från Nottingham, fast han har ju varit på lån i Nottingham från Juventus. Ja. Nu verkar som Douglas Luiz då ska på lån tillbaka till Aston Villa, ja, efter att lånet till Forest inte blir bra. Så han bryter lånet till Forest, går tillbaka ett sväng till Juventus, lånas tillbaka då från Juventus till Aston Villa. Juventus och Forest är ju liksom the big culprits i hela den här härvan av rörighet som vi har landat i här på något sätt. Chelsea har dragit sig ur hela det där mixen, för de var intresserade av Douglas Luiz ett tag också, men insåg att vänta ett tag, vi satsar på André Santos nu, för nu han gillar Rosinho liksom. Ja. Och det säger jag igen, Rosinho fortsätter växa. Ja, jag tycker det börjar se bra ut alltså.
Ja, alltså...
Man märkte det där, jag och Pedro när han skulle göra den intervjun, att Rosinho var där och höll på att störa honom. Man märkte en stor, liksom mycket värme. Jag tror inte att det här är så dumt för Chelsea. Jag börjar med, han växer på mig varje dag, Liam Rosinho.
Ja, nej, men man kan också tänka sig, du vet, Marinakis tillsammans med Juventus-topparna där, att det smids oheliga planer i de slutna cigarrrummen där de sitter och styr och ställer.
Juventus ska inte sitta och smida planer med Forest. De ska vara större än det. Men jag vet vart vi är i transfer, ja, hierarkin på globala scenen så att säga.
Ja, det är ju vad det är. På tal om Chelsea så har de tackat Raheem Sterling för halvlång och trogen tjänst. Han har ju inte ingått i några som helst planer på ganska länge. Var utlånad till Arsenal där han inte fick spela så mycket förra säsongen. Den här säsongen har han tränat med juniorerna. Nu så har man sagt upp bekantskapen. Köpt ut det där kontraktet. Och vart Raheem Sterling ska. Det har ju pratats om West Ham. Det har pratats om Fulham.
Fulham har ju signat Oscar Bobb.
Mm. Och West Ham eventuellt då,
inte bara eventuellt väl, de har signat Adama Traoré. Och även värvat två forwards utöver där under fönstret i form av Tati Castellan och så även portugisen Pablo. Mm. Eller portugis, han är brasse, jag vet inte om det är brasse eller portugis, spelar ingen roll. Gjort massa mål i Gil Vicente i alla fall.
Crystal Palace, säger de om Sterling.
Nej, alltså vad ska de, ja i för sig.
Alltså, jag vet inte vad man får av Sterling nu för tiden. Han har svinhög lön. Alltså, de var ju tvungna att göra någonting åt. Han satt ju på en av ligans typ 3-4 högsta löner i Chelsea. Och jag vet inte riktigt vad han har gjort med sin tid. Men han har tränat med juniorerna.
Är han ens öppen för att typ flytta till Al-Shabaab liksom?
Al-Shabaab öppna?
Det är väl det. Al-Shabaab tror jag skulle vara öppna. Sen ja. Om Al-Itti och Al-Hilal och de skulle vara öppna, det vet jag inte.
Ja. Nej, men det kan
jag har inte jag koll på Al-Shabaabs yttersituation ska väl sägas, men
nej, alltså jag vet inte vad jag vill göra av Raheem Sterling faktiskt. Herrens år 2026. Han är ju bara 31-32 år gammal. Det borde finnas en spelare kvar där, men jag...
Men vi kör då. Vi får sticka ut på djupt vatten här. Du får bara, inte motivera, bara säg vilken klubb du tror han hamnar i.
Milan.
Al-Oqdoud.
Al-Oqdoud.
Ja. Inte Al-Shabaab.
Ja. Jag tror någonstans att han behöver lämna England faktiskt, för att risken är att det blir svårförhandlat om kontrakt. Att han kanske behöver en annan miljö än liksom nordvästra England eller London liksom. Ner i Sydeuropa någonstans eller fan bort i Mellanöstern, vad vet jag.
Ja. Jag ändrar mig. Jag vill inte ha Al-Oqdoud i värvat en ytter. Jag säger Columbus Crew. MLS. Henrik Rydström så att säga. Vi kör på där istället.
Det hade varit mäktigt. Raheem Sterling och Henrik Rydström tillsammans.
Vem vet. Bara hittar vi på.
Nu bara hittar vi på, absolut. Vi tar oss till Bournemouth som har ersatt eventuellt då Semenyo med Ryan från Vasco da Gama. Vad har du på honom?
19 år, inte den här spretiga tekniska brassetalangtypen, utan snarare någon som är mer fysisk med speed. Alltså det finns ju vissa Semenyo-likheter på så vis. Inte helt samma typ. Kan spela forward centralt, kan spela ytter. Ganska upphypad. Jag har gjort en hel del mål för Vasco da Gama. Vasco da Gamas, det är ju deras kronjuvel i talangväg. Det är inte ofta de plockar fram, det är oftast Palmeiras eller någon som Flamengo som lyckas fostra de här supertalangerna. Men Ryan, Vascos stora guldklim får man säga. Att Bournemouth, jag tycker det är spännande med den övergången. Bournemouth betalar alltså ändå över 300 miljoner kronor. Det är en ganska ansenlig summa för en 19-åring. Bournemouth vinner den dragkampen för att de har haft en sån bra track record på att fostra spelare. Jag tror det kan bli jättebra. Det är min känsla. Sen tror jag inte det kanske kommer bli jättebra dag ett. För han är fortfarande ung, fortfarande mycket att lära, fortfarande en stor omkastning. Men en spännande, spännande val tycker jag av nya anfallsstjärna som de ska bygga och fostra. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se honom i en Premier League-kontext.
Ja. Bara notera, jag tänkte vi skulle gå över på lite frågor. Jag har fått oerhört mycket frågor om Jörgen Strandlarsen. Jag vet inte, den här podden har ju en lite osund relation till just den här spelaren.
Vi har väl generellt, om man tittar tillbaka i åren på Silly-podden, så har det funnits osunda relationer till resliga skandinaviska forwards.
Ja, eller till random spelare överhuvudtaget. Men det är ju, jag har ju varit oerhört kritisk till, eller skeptisk till Jörgen Strandlarsen generellt. Sen fick jag ju äta upp det under
kommer
förra våren.
Kommer du ihåg när jag sa det, att de kommer gå för Jörgen Strandlarsen, och du bara satt och skrattade, och sen kom det 70 miljoner rykte och du visste inte hur det gått vägen?
Ja, precis så var det. Nej, men Adam Muren skriver, tongue in cheek ska det här läsas, alltså då lite med glimten i ögat. Är Kai Havertz almost like a new signing?
Ja, det är väl inget sarkastiskt i det. Det är väl.
Lite grann så, ja. Sen så tror jag att det kommer vara så med Kai Havertz nu, med tanke på hur länge han har varit borta, att han kommer ju inte gå in och spela 90 minuter två gånger i veckan för Arsenal här och nu, utan han kommer behöva matchas igång under en period, och kommer säkert dra på sig en eller annan sån här följdskada som alltid händer när man varit borta så länge. Sen så drar man en liten muskelskada och sen så blir man borta en vecka eller två och sen så...
Men det, jag tror att det är en ganska tacksam miljö att komma in i, och vi har ju sett nu när Gabriel Jesus har fått chansen att det finns vägar in.
Absolut, ja, men det tror
finns
jag också.
Vägar in. Mycket i dagsform spelar roll där, och jag tror absolut att vi kommer se Kai Havertz starta fotbollsmatcher och även högoktaniga sådana under våren.
Jag menar bara att man inte ska ha förväntningen att Kai Havertz kommer in och liksom... en regelbunden startspelare den närmsta månaden, för det tror jag inte han kommer vara, även om han ju kvalitetsmässigt kanske är första val för Arteta om alla är fullt friska.
Han kommer spela fotboll, som jag kan väl säga. Det är almost like a new signing för dem.
Ja. Mikael Sundell skriver, nu när Strand Larsen går till Crystal Palace, vem kan Leeds gå efter istället?
Varför ska de gå för någons target? Jag förstår inte. Alltså, är det något med Calvert-Lewin nu som jag missat? Jag vet hur jag sitter här och säger det, att de har ju Calvert-Lewin, varför ska de värva en forward? men det är ju där vi har hamnat.
På tal om spelare man har
På tal om spelare jag personligen har lynchat liksom, och inte förstått hur hela friden han har fått nya kontrakt och intresse hela tiden. Han har ju levererat, absolut, att han har svalnat något då senaste matchen, om man får säga det, på två Premier League matcher utan mål. Men
han gjorde väl mål mot Everton, gjorde han inte det?
Nej, det var någon annan som gjorde det. Jag är ganska säker på.
Det blev bortdömt ju. Han gjorde ju ett fint mål som var offside. Så.
De har dessutom Mecha bakom som de har värvat in. Varför ska de gå in på en Strand Larsen eller en sån typ av spelare? Jag kanske missar någonting nu som är helt uppenbart för alla som följer Leeds, men jag tycker inte att det finns något behov direkt.
De ska inte hosta upp en halv miljard för Strand Larsen.
Jag vet inte varför de ens var ute och tittade på Strand Larsen. Gå inte ut ett vinterfönster och värva när du har Calvert-Lewin som funkar så pass bra som han har gjort. Mm. Och du har andra alternativ också. Du har ju fortfarande i truppen andra alternativ. Det här finns, jag tycker inte.
Henrik Leibrat skriver, ryktas om Unai Emery till Real Madrid. Vore inte det en sällsynt dålig match? Han är ju själva motsatsen till en Carlo Ancelotti eller Zinedine Zidane.
Ja, nej, det hade inte gått. Det hade kraschat.
Det är ju Rafa Benitez.
Det hade kraschat. Det hade kraschat. Liksom. Det, och det är lite samma känsla om Jürgen Klopp. Men Jürgen Klopp har väl lite... Ja.
Det har väl svalnat, har det inte det?
Vem vet? Vem vet? Unai Emery absolut, men han har också ett CV som är bättre än vad det Benitez hade då. När det var,
gud ja, alltså jag säger inte att det är nivå, alltså Unai Emery är en bättre tränare än vad Rafa Benitez var. Ja. Men de är lite samma, du får inte jättemycket relation till tränaren, det är väldigt mycket analys, det är väldigt mycket taktik. Och
men det där är
i övrigt en ganska så här distanserad och kylig relation till tränaren.
Men det där är ju ett moment 22 Real Madrid har landat i, om vi typ något knyter ihop det tillbaka dit. Att där de behöver egentligen för att på något sätt hänga med i toppen och fortfarande kunna hävda sig och så vidare, när de inte kan vara beroende av liksom, hela deras anfallsidé och speluppbyggnad tidigare var byggd på vad gör Toni Kroos? Ja. Han stod för den. Han var deras speluppbyggnad. Han och Luka Modric var deras speluppbyggnad. Det var ingen taktisk grej som styrde det. När de inte har ett Toni Kroos och Luka Modric, då måste du kanske ha vissa mer riktlinjer och någon form av idé. Xabi Alonso kände spontant som att han var a match made in heaven på pondus, vart gott under de här supertränarna, hela den biten, borde kunna liksom generera respekt i omklädningsrummet, men inte ens där gick. Nej. Unai Emery hade inte gått, Klopp hade inte gått, men det är ju sånt de egentligen behöver, snarare än att Ancelotti kommer tillbaka och ser till att alla mår bra. Mm. Och ja, där har de landat i en väldigt, väldigt jobbig sits.
Det är därför man undrar just med Mourinho, för där mår ju ingen bra. Plus att det inte finns någon taktisk liksom, uppfinningsrikedom heller.
Nej, jag säger inte att jag tycker att Real Madrid ska ta tillbaka Mourinho. Det är att jag tror att Florentino Perez överväger det. Ja, framförallt när Mourinho plötsligt syns på europeiska scenen igen.
Jag utesluter inte alls. Florentino Perez går väldigt mycket på vilka han gillar som personer.
Och han älskar Mourinho.
Han gillar ju Mourinho som sagt. Så att, absolut. Expertpanelen på Pitcher skriver att City inte fick Wirtz, var det kanske en blessing in disguise i och med att nivån Cherki håller.
Det har vi ju sagt förut att absolut att det finns en sån aspekt i det.
Men... Nu tycker jag ju fortfarande att Wirtz är en spelare med högre höjd i sig än Cherki. Men han kostade ju en tredjedel eller något sånt där.
Ja, alltså jag tror att båda parterna är nog ganska nöjda med hur det här fönstret utspelade sig. Liverpool får en spelare som absolut kritiseras jättemycket i början, men det börjar bli väldigt tydligt att det där var en startsträcka. Man var aldrig så orolig för Florian Wirtz på det sättet man kanske varit orolig för Alexander Isak. Wirtz är ju lagets typ bästa spelare just nu. Han har ju verkligen kommit igång och börjar se ut som den man har värvat, och det där kommer bli bra. Ja. Och Ryan Cherki har varit över förväntan också i City. Det är en jättespännande spelare. Smart värvning på alla sätt och vis. Sevärd som få. Och en del av det här med att Pep Guardiola har på något sätt, den tränare som han är, gått förbi det här tråkstadiet. Absolut att det var en annan form av tråkig fotboll, om vi säger så. Det var ju mer att de bara rullade runt och man visste att de skulle vinna matchen. Till något mer riskfyllt, mer flytande spel som också läcker som ett såll bakåt, men ändå. Och Cherki det aldrig funkat under Pep för 5 år sedan. Cherki nu funkar ganska bra under Pep.
Ja, absolut. Liden skriver, har det funnits något lag som gått obesegrade i gruppspelet i Champions League i det nya formatet? Och hur står, som Arsenal gjort, hur står sig deras statistik jämfört med andra lag?
Vi har ju haft det här 2 år.
Det är bara 2 år som sagt
det. Och nej, det är inget lag som har vunnit 8 i alla fall. Bara straight up.
Nej.
Liverpool förlorade väl någon, va?
Ja, de stod på 7 raka segrar. Och sen förlorade de sista när de redan var klara.
Ja, då är det ju ingen som har varit helt fläckfria tidigare.
Arsenal förlorade väl bara en förra året.
Ja, det är väl om något lag kryssade jättemycket då, hade 0 i förlustkolumnen.
Nej, det tror jag inte. Det Arsenal har gjort är ju
makalöst.
Makalöst bra. Framförallt så har det sett så otroligt stabilt ut. Man har inte släppt in, som vi var inne på innan, man hade 2 insläppta mål på 7 matcher inför igår. Så att det är ju,
men det är inte våren. Det jag lägger till alltid.
Ja, absolut.
Höstens i särklass bästa lag i världen. Ja,
absolut. Men
de får ju hoppas att deras formdipp har varit i ligan där som pågår nu egentligen. Och man får säga att det var inte någon så här sprudlande insats hemma mot Kairat heller, men det kunde man inte förvänta sig att de skulle stå för.
Nej, de har ju liksom varit klara redan.
Ja.
Marcus Holm skriver, ja, han undrar också om Pärles nya värvning av Strand Larsen, men lägger till en rimlig ersättare till tränarposten i sommar, alltså för, eftersom Glasner är på väg ut. Kan man önska sig att Lampard tar över? Vill man verkligen ha, alltså Lampard gör det ju bra nu då i Championship igen, men det är kanske hans nivå.
Lite så jag känner.
Vet inte, känns det som att han fick sådär jättemycket uträttat i Chelsea? Eller i Everton?
Jag tror mer på Frank Lampard som tränare än vad jag tror på Steven Gerrard som tränare.
Det, kan vi börja det håller jag med om. Uh-huh. Men det är inte en speciellt hög ribba.
Nej, men det är den ribban som jag egentligen lägger Frank Lampard att jämföra mot.
Uh-huh.
Så att, nej, jag tycker inte Pärle ska ta Frank Lampard som ny tränare. Om Pärle ska faktiskt smida vidare på den status man ändå byggt upp de senaste åren under Glasner, då tycker jag att man ska sikta mycket högre än så om man tar tränare. Jag vill, men det här är också, det här är inte det bästa för Pärles på något vis, men jag vill ju se att det här ryktet som faktiskt har funnits kring ny tränare i Pärles blir sanning. Och det är att Pepe Bordalas kommer in.
Ja.
Bara för att se vad han gör med Premier League. Det kan jag säga, den, om de skulle börja införa liksom gränser för hur lång tid du får kasta inkast och sådana saker. Bordalas är arbetslös i några månader.
Ja.
Alltså det hela hans fotbollsfilosofi är ju, det är så otroligt roligt att han är liksom kröjfskolad. Det är så otroligt roligt att han är det, men hans syn på fotboll liksom är verkligen, där har vi cynism.
Ja.
Jag såg någon statistik på det antalet kort som lag i La Liga har tagit. Alltså Getafe liksom mördade ju den konkurrensen, han var inte nära något annat lag. Och då, det finns inget lag eller ingen tränare jag har sett åtminstone på väldigt lång tid som bara kan förstöra fotbollsmatcher på det sättet som Getafe kan göra. Men de gör det också med en form av underhållningsvärde, för att det är shithouser på en nivå som blir roligt att titta på. Det är sån antifotboll. Och jag hade velat se bara hur Premier League-publiken hade reagerat om Palace plötsligt blir glorifierat Getafe med pengar.
Ja.
Ja, det hade varit.
Palace kanske är ett ställe där det hade funkat. Det är ju en, liksom en gryta där på i Sellers Park liksom.
Alltså den är ju otroligt skicklig. Den är otroligt skicklig på Palace. Men han är ju vidrig. Alltså i huvudet. Den fotboll de ska spela.
Ja, ja, vi får se. Det hade väl det får vara Makotos drömnamn till Crystal Palace.
Ja, sen hade jag gärna velat se honom bara fortsätta i Getafe för all framtid. Men absolut, jag vill ändå se det här konstprojektet. Se Pepe Bordalas i Premier League och styr, bara se hur TV-publiken skulle reagera.
Mm. Med det så säger vi tack för idag. På måndag är det deadline day, då rattar ni in precis som vanligt på Sportbladet på kvällen.
16.00 tror jag vi kickar igång.
16.00?
Grejen är ju så här, och det kan vi väl påminna från i somras. Folk gillar inte att jobba kväll.
Nej.
Så Premier League-fönstret stänger ju tidigare.
Ja, redan klockan 10 stänger det bara.
Men så att vi kanske kan hinna och kika på lite deal sheets och annat, så kör vi väl kanske lite efter då. Fönstret har stängt.
Ja, jag är bokad fram till 22.00, jag vet.
Ja, så då ska vi sitta och leta deal sheets du och jag där på kvällskvisten.
Ja, vi får se. Får se om det händer. Det är väl Mateta som vi ska hålla koll på.
Alltså det är många deal sheets som ska skicka fram och tillbaka mellan Forest och Palace, och Juventus ska väl in i ett hörn där också. Det kommer bli riktigt rörigt.
Ja. Vi kan hoppas på det i alla fall.
Ja.
Mm. Så är det. Hör ni, trevlig helg då, så hörs vi på måndag igen. Det är också Premier League-podd då, att se fram emot. Där för att det ska spelas i helgen. Så säger vi då på återhörande där, och sen så ses vi måndag kväll. Ja, vi ses i alla fall. Vi syns i Deadline Day-studion måndag kväll. Så på återhörande. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.